lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till fjärde Mosebok kapitel 4 som talar om den tjänst leviterna ska utföra vid tabernaklet. Kapitel 4 säger oss vem som ska tjänstgöra och vilka regler som gällde för deras tjänstgöring och hur många det var i varje stam som var utvalda till tjänst. Vi läser i fjärde Mosebok kapitel 4 verserna 1 till och med 3. Och Herren talade till Mose och Aaron och sade: Räkna bland Levis barn antalet av Kehats barn efter deras släkter och efter deras familjer, dem som är 30 år gamla eller mer, ända till 50 år. Alla arbetsföra män som kan förrätta sysslor vid uppenbarelsetältet. När man ska räkna och göra en förteckning över dem som ska tjänstgöra, så är det inte Mose, men Herren som uppger den ålder som är nödvändig för att inmönstras till den här tjänsten. Och vi läser verserna 4 till och med 6. Och detta ska vara Kehats barns tjänstgöring vid uppenbarelsetältet. De ska ha hand om de högheliga föremålen. När lägret skall bryta upp skall Aaron och hans söner gå in och ta ned den förlåt som hänger framför arken och med den täcka över vittnesbördets ark. Över det ska de lägga ett överdrag av Tahas skinn och över detta ytterligare breda ett kläde helt och hållet mörkblått. Sedan ska de sätta in stängerna. Det mesta överdras alltså med ett mörkblått kläde som därefter täcks med ett överdrag av Tahas skinn. Men när vi nu ska läsa verserna 9 till och med 13 ska vi lägga märke till skillnaden som görs med altaret, det vill säga brännofferaltaret. Vers 9 till och med 13. Och det ska ta ett mörkblått kläde och med det täcka över ljusstaken och dess lampor, lamptänger och brickor. Likaså alla tillhörande oljekärl som begagnas under tjänstgöringen vid den. Och det ska lägga den med alla dess tillbehör i ett överdrag av Tahas skinn och sedan lägga allt sammans på en bår. Över det gyllne altaret ska det likaså breda ett mörkblått kläde och täcka över det med ett överdrag av Tahas skinn. Sedan ska det sätta in stängerna. Och det ska ta alla gudstjänstredskap som begagnas vid tjänstgöringen i helgedomen och lägga dem i ett mörkblått kläde och täcka dem med ett överdrag av Tahas skinn och sedan lägga dem på en bår. Och det ska ta bort askan från altaret och breda över det ett purpurrött kläde. När det gäller altaret där brännoffret sker så är det alltså en avgörande skillnad. Det ska beklädas med ett purpurrött kläde istället för det blå eller rosenröda. Kanske därför att kopparaltaret är en förebild som illustrerar Kristus som den som led för våra synder och som därför skall inta den kungliga värdigheten. Purpur är den kungliga färgen och överdraget av purpur på brännofferaltaret det förkunnar att han som bar törnekronan ska bära ärans och maktens krona. Det förkunnar att den förnedrade som led i världen ska bli upphöjd och regera världen. Som Paulus refererar när han skriver till församlingen i Rom i Romarbrevet 14:11. Ty det är skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska alla knän böjas och alla tungor ska prisa Gud. Därför är det rätt och riktigt som det står i den 13:e versen. Och de skall ta bort askan från altaret och breda över det ett purpurrött kläde. Alltså en avgörande skillnad på överdragen av de andra föremålen och på brännofferaltaret. Och vi läser vers 15. Sedan nu Aron och hans söner, när lägret skall bryta upp, så har täckt över de heliga föremålen och alla tillbehör till dessa heliga föremål, ska därefter Kehats barn komma för att bära. Men de får inte röra vid de heliga föremålen, ty då skall de dö. Detta är vad Kehats barn har att bära av det som hör till uppenbarelsetältet. De enda som någonsin såg inredningsdetaljerna som tillhörde det allra heligaste, arken och nådastolen, det var Aron och hans söner. Alla de detaljerna tillhörande tabernaklet täcktes över noggrant av Aron och hans söner, innan kehatiterna kom för att bära dem. Innan vi går vidare så ska vi bara lägga märke till följande. Gerson var den förstfödda av Levis tre söner. Kehat var Levis andra son och Merari var Levis tredje son. Men vi lägger märke till att när skriften ska beskriva den tjänst som Levis tre söner ska ha i tabernaklet, så sker det inte i ordningen Gerson, Kehat, Merari. Men det börjar med Kehat. Varför? Ja, Kehat var alltså Levis andra son. Men Kehats äldsta son Amram var far till Aron och Mose. Och eftersom överste prästen tillhörde denna släkt var Kehats efterkommande kehatiterna den förnämsta grenen bland leviterna. Och de tilldelas ansvaret för arken och för gudstjänstredskapen. Så följer verserna 21 till och med 28 som beskriver den uppgift som Gersons efterkommande hade. Och den beskrivningen är lika noggrann som instruktionen Kehats barn hade fått för sin tjänst. Vi läser verserna 24 och 25. Detta ska vara gersoniternas släkters tjänstgöring. Vad de har att göra och vad de har att bära, de ska bära det tygvåder av vilka tabernaklet bildas. Uppenbarelsetältets täckelse, dess överdrag och det övertrag av tahasskinn som ligger ovanpå detta. Förhänget för ingången till uppenbarelsetältet och så vidare. Och sist följer beskrivningen av de uppgifter i tabernaklet som ska utföras av de efterkommande till Levis tredje son Merari. Och vi läser från verserna 31 till och med 33. Och detta är vad som ska åligga dem att bära. Allt vad som hör till deras tjänstgöring vid uppenbarelsetältet, bräderna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken, likaså stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken, pluggar och sträck, kort sagt, alla deras tillbehör och allt som hör till arbetet vid det. Och ni ska lämna dem uppgift på det särskilda föremål som det åligger dem att bära. Detta ska vara de meraritiska släkternas tjänstgöring. Allt vad som hör till deras tjänstgöring vid uppenbarelsetältet. Och det ska utföras under ledning av Itamar, prästen Arons son. Gerson, Kehat och Merari. Alla tre släktgrenarna efter Levi hade olika uppgifter i tabernaklet, som ju var Guds folks helgedom under den tid de vandrade genom öknen. Och styrkan var att deras andliga ledare hade givit klar besked om vad som var deras plats och deras uppgift. De hade fått klar besked om vad som var deras uppgift och de hade också fått undervisning om hur de skulle utföra uppgiften. när jag har försökt att för mitt inre se vad som skedde när Israels barn efter en vandringsetapp stannade och slog läger. Ja, då kan jag inte annat än tänka på något jag upplevde som 6-7-åring. Far hade några ärenden i stan, och stan det var Skellefteå det. Och medan vi var i stan så ankom Cirkus Scott. Massor av lastbilar, traktorer och vagnar. Och massor av djur som väl kanske upptog mig mest. Men efter en kort stund blev jag ännu mer fascinerad av att när vagnarna hade parkerat så strömmade det ut människor i mängd som myror. Men trots myllret av människor som sprang om varandra fanns det inget som tydde på kaos, tvärtom. Det verkade som om alla visste precis vad de skulle göra. Och efter bara en kort stund var man igång med att resa tältet. Längre än så fick jag inte se, för nu tyckte far att han hade varit tålmodig nog. Han var ju inte i stan för att se cirkustält bli rest. Han skulle till en grossist och inhandla choklad och annat till vårt konditori, plus att han hade en del andra ärenden. När vi vid aftonstiden skulle köra hem igen så bad jag far, nej förresten, inte bad. Jag tjatade tills han gav sig. Och så körde far förbi platsen där man skulle resa cirkustält. Så jag fick en sista blick innan vi åkte hem till Bygdsiljum. Och jag kunde knappt tro mina ögon. Det enorma tältet var redan rest. Här var det tydligen folk som visste vad de skulle göra och som gjorde det. Utan någon övrig jämförelse så tror jag att det hade varit en ännu större upplevelse att se tabernaklet sättas upp och hela den enorma skara som Israels barn utgjorde slå läger. Meraris släkt bar de tunga delarna, bräderna, tvärstängerna och stolparna. Kehatiterna, de bar inredningsdetaljerna, altare, skådebrödsbord och så vidare. Gersoniterna verkade ha den lättaste uppgiften genom att bära tygvåderna som utgjorde tabernaklets täckelse. Varje levit hade sin bestämda uppgift, precis som varje kristen har sin bestämda uppgift och sin utrustning. Deras uppgifter var verkligen olika, men de tjänade vid samma tabernakel, och de var alla viktiga. När Paulus skriver till församlingen i Korint säger han i första Korinterbrevet 12, verserna 4-7. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Och jag tror att det följer välsignelse med att göra det som Gud har bett dig om att göra. Vi ska inte först och främst göra det vi vill eller det som faller oss in, men förvalta den gåva och den uppgift Gud har givit oss i vardagen eller i församlingen. Vi nämnde att styrkan bland kehatiterna, Gersons barn och Meraris barn, det var att deras andliga ledare hade givit klar besked om vad som var deras plats och deras uppgift. De hade fått klar besked om vad de skulle göra och fått undervisning om hur de skulle utföra uppgiften. Här tror jag att det är många troende som strävar och sliter idag. Och många som undrar vad som är deras uppgift. Andra lever kanske med en känsla av att det inte finns någon uppgift för dem. Eller ännu värre, en känsla av att det är ingen som behöver dem. En annan fråga som många i församlingen idag strävar med är: har jag någon nådegåva? Och i så fall, vad är min nådegåva? Men innan vi blir för upptagna av den frågan, vad är min nådegåva? Så har jag en motfråga. Kan du någonstans i apostlagärningarna finna att efter andens utgjutande på pingstdagen så satte sig apostlarna ned och undrade: jag undrar vad som är min nådegåva. Eller Paulus efter sin omvändelse. Han satte sig inte ned och undrade vilken nådegåva han hade fått, men han gick ut med budskapet. Han hade mött budskapet om Kristus, och han vittnade om vad han hade sett och hört. Eller församlingen i Makedonien, där Paulus hade förkunnat evangeliet. Och när Paulus skriver till församlingen i Thessalonike, som har existerat mindre än ett år, när han skriver, vad säger han då om denna unga menighet? Jo, han säger i första Thessalonikerbrevets första kapitel, vers 7 och 8, och jag läser här i Bo Giertz översättning. Så har ni blivit ett föredöme för alla dem som tror, både i Makedonien och i Akaja. Och från er har ordet om Herren gått ut och genljudit, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt. Hur tror du att det gick till att de nya kristna i Thessaloniki nådde ut med budskapet i hela Makedonien och längre än det? Tror du att de kristna i Thessaloniki satte sig ner och sa: undrar vad jag har för nådegåva? Faktum är att vi kan inte finna en enda person i skriften som ställer den frågan. Och det är farligt för oss när vi ställer frågor som inte finns i skriften och som skriften därför heller inte ger något direkt svar på. För frågan är fel. Här i fjärde Moseboks fjärde kapitel har vi läst om hur välorganiserade Israels barn var och hur alla tre släkterna efter Levis söner fick noggrann undervisning om vad som var deras uppgift och hur de skulle göra den. Men i den nytestamentliga församlingen handlar det inte först och främst om organiserande, även om det inte är något negativt i organiserande i och för sig. Men organiserande och aktiviteter är inte nog. Kristus liv handlar inte om organiserande, men om personligt liv och andliga gåvor. Och här är det viktigt att inte sammanblanda naturgåvor och andliga gåvor. Låt oss säga att en person har en underbar sångstämma. Är det en nådegåva? Nej, det är en naturgåva. Eller låt oss tänka oss en person som har väldigt lätt för att komma i kontakt med andra. En som är utåtvänt och öppen och, som jag höll på att säga, kan prata i telefon i 10 minuter när någon har slagit fel nummer. Är det en nådegåva? Nej, det är en naturgåva. Här talar vi alltså om gåvor och läggningar som hör hemma under skapelsehushållningen. Men nådegåvorna, de tillhör inte naturens rike, men nådens. Ingen blir född med en nådegåva. Men det är något Gud gör. Det tillhör Guds nyskapande gärning i det nya nådens rike, som är grundat på Jesu Kristi verk. När Paulus i första Korinthierbrevet 12 säger att han vill att församlingen ska ha kunskap om andliga gåvor, så säger oss uttrycket andliga gåvor att det är något som givs och verkas genom Guds helige ande. Och i första Korinterbrevet 14 börjar han det kapitlet med orden: sträva efter kärleken, men sök också de andliga gåvorna. Och Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Nådegåvor är alltså gåvor, givna av nåd och som ska tjäna nådens hushållning. En nådegåva är alltså inte något som ska göra mig till en bättre kristen. Och det är inte något som jag får för att kunna vara säker på att jag är en kristen. Men det är en andlig utrustning. Det är något Gud gör. Det är en gåva till församlingen, men den bärs av enskilda för att tjäna församlingen och evangeliet. Likt de efterkommande till Gerson, Kehat och Merari är det viktigt att vi får hjälp att finna vår plats och vår uppgift i den kristna gemenskapen och i vardagen. Men det är lika viktigt att få hjälp att upptäcka att ingen naturgåva, hur imponerande den än må verka, kan förvandla och frigöra en människa. Det finns troende som bländats så av sin egen naturgåva att de inte insett sin andliga hjälplöshet i tjänsten och så avancerat till fullständig oanvändbarhet. Utan mig kan ni ingenting göra, sa Jesus. Många aktiviteter i kristet namn är inget annat än människor som är fruktansvärt upptagna med att göra ingenting. Organiserande och aktiviteter får oss lätt att glömma att det första och det viktigaste kallet för en kristen, det är att följa Jesus. Jesus sa inte till lärjungarna: gå ut och fiska människor. Han sa: följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Följ mig. Det var hemligheten med de första lärjungarna. Att följa Jesus, det var hemligheten i Paulus liv. Att följa Jesus var kallet till de kristna i Thessaloniki. Att leva i ordet, av ordet och inrätta sitt liv efter ordet, det är vårt första kall som Jesu efterföljare. I början av sitt andra brev till församlingen i Korint säger Paulus att han och hans medarbetare hade fått riklig del i Kristi lidanden och fått riklig tröst genom Kristus. Och vidare berättar han att de hade det så svårt i Asien att de till och med misströstade om livet, och att de alltid bar på en dödsdom inom sig för att de inte skulle förlita sig på sig själva utan på Gud. Och så säger han i andra Korinterbrevets första kapitel, vers 12: detta är vår stolthet, att vårt samvete kan vittna om att vi inte har styrts av världslig vishet utan av Guds nåd. Vi har här i världen och särskilt mot er uppträtt med den heliga renhet som kommer från Gud. Låt hela din tanke, all intresse och all din kraft vara upptagen av detta enda, att följa Jesus. Och att vara trogen i alla uppgifter, om de är stora eller om de är små. Var trogen, likt dessa som fått uppgiften att vara med och bära tabernaklet och alla dess tillbehör. Tänk dig att det var en som hade sin uppgift att bära tältpinnen för nordvästra hörnet av tabernaklet, men som efter en tid tröttnade på jobben. Och en dag medan han håller på att slå ner pinnen i marken så säger han: ja, jag har fått nog. jag vill inte längre. I 20 år har jag burit runt på denna tältplugg. Jag kommer här på morgon och tar loss den, lägger den på axeln och bär den bort till vagnen som tillhör min familj. Det är ingen som ens tänker på det arbete jag utför, ingen som tackar mig och absolut ingen som ger mig någon belöning för det. Moses har aldrig kallat mig fram och givit mig någon medalj. Nej, nu slutar jag. Jag vill inte bära denna stora tältplugg. Och en morgon när de skulle packa samman tabernaklet så satt hans plugg ovanligt hårt. Och han blev så irriterad att han bara lämnade den. Han tänkte, det är i alla fall ingen som kommer att lägga märke till det hur som helst. Min uppgift är så betydelselös. Det enda jag gör är att bära runt den här tältpluggen. Idag lämnar jag den här. Kan du tänka dig problemen nästa kväll? De skulle försöka att sätta upp tabernaklet, men pluggen eller stolpen till det nordvästra hörnet saknades. Man rapporterar till Moses och man finner fram till vem som har ansvaret för att bära med den pluggen på vandringen. Och Moses frågar, var är tältpluggen? Och han svarar, den lämnade jag där vi slog läger förra natten. Och så frågar Moses varför han gjorde det. Tja, säger han, jag tror inte att min uppgift är så viktig. Inte viktig, säger Mose. Vi kan inte sätta upp tabernaklet utan den. Du får sätta dig själv där i hörnet och hålla, eftersom du var ansvarig för just den tältpluggen. Kära vän, vem avgör vad som är viktigt i tjänsten för Gud idag? Denne man hade varit trofast i sin gärning i 20 år, men så plötsligt blev han oberäknelig, och lägg märke till vad det betydde när man skulle sätta upp tabernaklet. Det är många troende som tror att deras uppgift är så betydelselös. Men hör här, kära vän. Gud kommer inte att belöna dig i förhållande till mängden av arbete du gör, men i förhållande till hur trofast du varit i den gärningen som han kallade dig att göra. Och i fjärde Mosebok 4:49 läser vi: efter Herrens befallning blev det inmönstrade genom Mose, var och en till det som han hade att göra eller bära. Och var och en fick det uppdrag som Herren hade befallt Mose. Och om du är kallad att bära tältpinnen från det nordvästra hörnet av tabernaklet, så glöm inte att bära den imorgon. Var trofast. Det är ingen mindre än Gud du tjänar. Han som gav allt. Och med det så är tiden ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.